Det här är del 2 i serien Se på Israel. I första programmet som jag spelade in, som hade titeln Se på Israel, så berättar vi från Hesekiel 36 och 37. Vi kommer snart att komma fram till både 38 och 39, men det tar ett tag. Först vill vi repetera lite. Vi berättade att Israel år 70 spreds över hela jorden, men år 1948 så blev man en nation igen. Och det är precis som är profeterat i Hesekiel 36. Man exporterar nu frukt och blommor nästan över hela jorden. Och det står också i Hesekiel 36. Man har fått ett andligt uppvaknande. Och det kan du läsa om i de döda benens dal Hesekiel 37. Man kan nog säga att från 80 till våra dagar har det skett en verklig andligt uppvaknande i Israel. När vi nu kommer fram till Hesekiel 38-39 så är det nästan som att läsa vad som händer i dagsnyheterna idag. Någonting håller på att byggas upp som kommer att ge Israel en kort men falsk fred, glöm inte det. Det kommer att leda fram till Harmageddon. Fruktansvärd katastrof som ska ske innan Jesus kommer tillbaka. Jag nämnde att styggelsen som orsakar förödelse, eller förödelsens styggelse som Jesus nämner på Oljeberget, står i direkt samband med Judeen som är Västbanken. Och det är precis det område som Olmert idag vill byta ut som säkerhetsförfred. Och det ingår även i Solanas och Amerikas och EUs fredsplan, eller vägkarta för fred. Jag sa också på skiva 1 att det är Bibelns antikrist från ett återupprättat romarrike som kommer att sluta ett 7-årigt avtal med Israel och många andra länder. Men som efter 3,5 år kommer att bryta förbundet och sätta upp styggelsen som orsakar förödelsen. Man läser om det här i Danielsboken. Danielsbokens 9:e kapitel och vers 26. Men efter de 62 veckorna ska en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och det var Jesus Kristus. Staden och helgedomen ska en anryckandes förstes folk. Och det var ju alltså romarna som kom år 70 och förstörde. Men en anryckandes förste, menar nästan alla profetietolkare, är antikrist som ska komma ur romarriket. Men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och in till änden ska strid vara. Förödelse är oryggligt besluten. Och här är det många som ser att det handlar alltså om förödelsens styggelse. Daniel 9:27. Och han, alltså antikrist, ska med många sluta ett starkt förbund för en vecka. Och det är 7 år. Och för en halv vecka, 3,5 år, ska genom honom, alltså genom antikrist, slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Detta ska fortgå till dess att förstöring och oryglig beslutens straffdom utgjuter sig över förödaren. Det är intressant med det där ordet, utgjuter sig, för det betyder att hälla någonting ur ett kärl, och då kanske vi får tankarna till uppenbarelseboken och vredeskålarna av Guds vrede. Daniel 12 kan vi gå till och läser från vers 11 där. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall 1290 dagar förgå. Säll är den som förbidar och hinner fram till 1335. Men gå du och stad mot ändens tid. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas slut, sa ängeln till Daniel. Och allt det här, det pekar ju givetvis tillbaka på vers 1. Och där står det: på den tiden skall Mikael träda upp. Och många tolkar här att det står att han ska vara oaktiv, vilket då kommer att förklara andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vad som håller tillbaka antikrist. Alltså på den tiden ska Mikael träda upp eller vara oaktiv, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits allt från den dag då människor bryt till ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Att Mikael ska vara oaktiv, det förklarar ju en hel del varför det ska komma nöd. För om inte han försvarar och håller tillbaka de onda makterna här, så kommer det att komma en vedermöda, som Bibeln visar. Och den här versen pekar alltså bakåt vad som ska hända innan Daniels 11:31. Och härar utsända av honom, alltså antikrist, ska komma att oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och dem som har kränkt förbundet ska han med hala ord locka till helt avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Sen vill jag citera Roy A. Reinhold. Skriver och bevisar här att vedermödan är ett krig. Han skriver följande: direkt efter uppsättandet av styggelsen som orsakar förödelse, så kommer. Så går han till Daniel 11:40. Men på ändens tid ska konungen i söderlandet drabba samman med honom, och konungen i nordlandet ska storma fram mot denne med vagnar och ryttare och många skepp, och ska falla in i främmande länder och svämma över och utbreda sig. Han ska också falla in i det heliga landet, och många andra länder ska bli hemsökta, men dessa ska komma undan hans hand, Edom och Moab och huvuddelen av Ammons barn. Och det låter ju som Jordanien om man ska tolka det. Så det är alltså ingen tvekan om att det tredje världskriget, som också är Harmageddon, sätts igång genom att antikrist sätter upp styggelsen som orsakar förödelsen. Antikrist, han kommer alltså att avskaffa offren i ett uppbyggt judiskt tempel. Och det ska ske precis innan Herrens dag. Och det kan vi läsa vidare om. Det är väldigt intressant det här med att det står i Daniels boken att många ska hoppa hit och dit, och så ska insikten öka. För det är precis vad man får göra när det gäller den här tiden. Och samma sak står faktiskt i Joel 1. Och det var han Roy här som visade att det står faktiskt så här från Joel 1:9. Spisoffer och drickoffer är försvunna, borttagna från Herrens hus. Prästerna sörjer Herrens tjänare. Och var det inte det som antikrist skulle göra? Han skulle ta bort offren. Och snart kommer vi att visa att det här faktiskt är samma tid. Det är Herrens dag, alltså då Jesus kommer. Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling, församla de gamla, de äldste ska det vara. Ja, alla landets innebyggare till Herren i Guds hus och ropa till Herren. Ve oss vilken dag, ty Herrens dag är nära, och så som våld från den allsvådlige kommer den. Nu har jag byggt upp tillräckligt mycket för att vi ska kunna gå vidare och analysera Hesekiel 38-39. Vi kan slå upp Hesekiel 38-39. Men innan vi gör det, så gå tillbaka igen till Daniel 11. Vi ska bara se några länder som du kan hitta i Daniel 11. Och sen jämför det med Hesekiel 38-39 sen. Du kan ta Nordlandskungen, Sydlandskungen, Libyer och Etiopier. Det var väl intressant, det dyker upp i Daniel 11. Ja, jag tror inte det är en slump, utan de finns här. De finns också med i Gog, i Magogs. Som kriget som kommer att komma så fort som förödelsens styggelse är uppsatt. Det rysk-islamska anfallet kommer att komma både från norr och syd på en gång. Det kan inte vara roligt att vara judisk och bo i Judeen eller Västbanken. Precis som Jesus säger i Matteus 24:15. När ni nu får se förödelsens styggelse, om vilket är talat genom profeten Daniel, står på helig plats. Nästan alla tolkar det här som ett nyuppsatt tempel i Jerusalem. Den som läser detta, han må ge akt därpå. Då må de som är i Judeen fly bort till bergen. Då må de som är i Judeen, alltså Västbanken, fly bort till bergen. Ja, vi får inte glömma det. När antikrist alltså sätter upp styggelsen som orsakar förödelse, så blir det startsignalen för de sista 3,5 åren och början på Harmageddon. Och det är alltså vedermödan i Danielsbokens 12 kapitel och första vers. Och där kan vi också se att den är 3,5 år. Jesus säger ju tydligt i Matteus 24 att efter den tidens vedermöda är det som man tänker komma tillbaka. Jag ska inte ta upp 70:e årsveckan med er här, för jag vet att Elvor kommer att ta upp den. Men jag ska bara säga det att alla som tolkar profetiskt tal i Bibeln visar att det är 7 år. Och det kommer att vara ett avtal som man kan spåra. Kommer att handla mycket om pengar, ekonomi, säkerhet och handel. Det är alltså Gud som sänder Gog ner till Israel i kriget. Och då kan man ju undra, när sker det? Och vi har tagit upp det redan. När förödelsens styggelse sätts upp och folket i Israel lever i fred och säkerhet. Det kan du se i Ezekiel 38, vers 8. På den här tiden kommer man att vara i ett slags handelsförbund med länderna runt omkring Israel. Och Israel och länderna runt omkring kommer att vara i förbund med Tarsis. Du kommer väl ihåg studiet i förra programmet, och jag tog upp att Tarsis är Spanien och EU då förstås. Och då är det genast väldigt intressant att läsa i första konungabokens 10 kapitel och 14 vers att det guld som årligen inkom till Salomo vägde just 666 talenter. Och Gill, en som kommenterar i det här bibelprogrammet Eastward, han säger också att det guldet kom från Tarsis, som är Spanien och numera EU. Ja, du kan ju själv fundera ut om det är en slump eller inte. Jag tror inte det. Speciellt intressant är att veta att den som är nummer 1 på nästan på allas listor just nu som kandidaten för att vara antikrist, just Javier Solana, har 2 tjänster inom EU som båda har fått numret 666. Och han har den 1 januari i år, 2007, slutit ett ENP-avtal på 7 år med Israel och många länder runt omkring. ENP, det står för europeiska grannsämjan, jag ska säga. Och det handlar alltså om ett ekonomiskt och säkerhetspaket. Och det var ju det som antikrist skulle komma med, såg vi i Ezekiel 38. Man ska leva i säkerhet och man ska ha mycket pengar när Gog kommer, för det är därför han kommer ner. Och jag läser ifrån Ezekiel 38 och vers 11. Det handlar alltså om Gog. Du ska säga: jag vill dra upp mot det obefästa landet. Jag vill komma över dessa säkra som bor där i trygghet, jag som allesammans bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Ty du vill ta rov och göra byte och vända din hand mot ödemarker som nu har blivit bebyggda och mot ett folk som har blivit hopsamlat från hedningarna. Det är ju väldigt intressant alltså. och som nu förvärvar sig boskap och gods där de bor på jordens mittelhöjd. Där kommer det igen. Israel på jordens mittelhöjd, centrum av allt profetiskt tal. Nu, det är ju inte boskap, men det är gods och allt möjligt som finns där idag. Saba, Dedan och Tarsis köpmän. Om man slår upp de här orden i Gilles kommentarer så kommer man att finna att Tarsis eller Tarsis är alltså Spanien och Saba och Dedan är länder runt omkring Israel. Och är det inte intressant idag att många länder där runt omkring kommer faktiskt, är faktiskt med i ENP, ett säkerhets- och handelsförbund med, som Javier Solana har slutit, och EU. Och det står i vers 13 här att du ska föra bort silver och guld till att ta boskap och gods, ja, till att ta stort ro. Profetera du därför människobarn och säg till Gog, så säger Herren, Herren, se på den tid när mitt folk Israel återbor i trygghet, då ska du förnimma det. Jag kan ju säga det att sen Israel har fått sitt land 48, så finns det väl ingen gång när det landet har levt i säkerhet, så att någonting kommer att hända snart. Var så säker på det. Vi ska ta och titta på den här Gog, vem man kan vara och vilken allians som kommer att stå på hans sida. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg: så säger Herren, Herren, se, jag ska komma över dig, du Gog, hövding över Ros, Mesek och Tubal. Jag ska locka dig åt stad. Jag ska sätta krokar i dina käftar och föra dig ut med hela din här. Hästar, ryttare, allt sammans i en präktig rustning. En stor skara väpnad med skärmar och sköldar. Och allesammans med svärd i hand. Persier, etiopier och puteer är med dem. Det var väl intressant, va? Det var ju det som var i Daniel 11. Allesammans med sköld och skärm, gomer och alla dess härskaror, togarmas folk från Norden och alla dess härskaror. Ja, många folk har du med dig. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har församlat till dig. Bli du deras hövitsman, eller som det också kan översättas, rustare. Och det är väl intressant att Ryssland rustar alla de här nationerna som de har med att göra också. Det kommer jag att titta lite närmare på snart. Om du studerar det här riktigt noga ska du se att Gog ska komma från landet längst uppe i norr. Om du tar en karta och drar ett streck så långt upp åt norr som du kan komma från Israel, då kommer du att finna att du kommer att komma till ett land som heter Ryssland. Om du söker rakt norrut efter den största staden på den linjen, kommer du att finna Moskva. Jag tror att Gud vill hjälpa oss, vi som lever i denna sena tid, att förstå vad det är som egentligen håller på att ske just nu. Vladimir Putin är premiärminister och ledare där nu. Och många som går emot den här Putin verkar att dödas. Och länder som inte får som Putin vill, de får sin energiförsörjning strypt. Just idag, den 9 januari, så har man stängt av oljan till Vitryssland, till exempel. Och för ett tag sedan var det väl mot Ukraina, om jag inte minns fel. Eller om det nu var precis tvärtom mot vad jag sa nu, men det kan ni lista ut själva. David Wilkerson, vilket många uppfattas vara en riktig profet, predikade i Moskva år 2001. Och helt plötsligt så började han gråta och såg i anden att Ryssland började stängas mer och mer. Och snart skulle det inte kunna gå att ha öppna möten mer. Och är det inte det som håller på att ske? Man stänger nu för missionärer i Ryssland och det är svårt att komma in med biblar igen nu. Många är oroliga över Rysslands väg och man misstänker att man har onda planer på gång. Och vi som känner vår bibel, vi vet vad som håller på att ske. Putin, han har stärkt sitt grepp i Ryssland till nästan diktatormakt. Han har tagit fullständigt grepp om hela ekonomin. Han har grepp om media. Han bygger upp Rysslands militära kapacitet. Han formar allianser med radikala muslimländer. Han rustar upp våra värsta fiender. Både Iran och Nordkorea får vapen ifrån Putin. Han har satt sig i en sån hög position att man nästan skulle kunna säga att han är Rysslands nye tsar. Han säger att upplösandet av Sovjetunionen var århundradets värsta katastrof. Han har varit före detta KGB-spion. Han ser sig själv som den som ska stoppa Sovjets sönderfall. Han vill att alla republiker ska tillbaka igen, men under rysk flagg. Du kan direkt spåra 13 ryska journalister mystiskt dödade bara de sista åren, som har sagt något emot Putin. Chefspolitiker och ekonomiska viktiga personer har dött i mystiska omständigheter. Tjetjeniens säkerhetschef till exempel dog. Ryska centralbankens chef likaså. Energibolagschefer i landet har försvunnit och dött. Ukrainas president känner ni ju till hur han blev förgiftad strax innan valet. Putin, han säger så här om de ryska tsarerna. Från början var Ryssland en supercentraliserad nation. En monark behöver inte bry sig om att bli omvald. Han kan tänka på folkets framtid och inte behöva bli störd av några småsaker. Ja, han är ju nästan idag, Putin, en tsar. Så här säger han om i Kreml kontrollerar mig. Så här säger han om Kreml. Där kontrollerar ingen mig, utan jag kontrollerar alla. Ja, om inte det här är Gog på gång uppåt, så vet inte jag vad jag ska säga. För det andra jag vill säga så är det, glöm inte bort att allt det här ser ut att komma i rätt tid. Precis som allting annat. Då tänker jag på ENP, Fredsförbundet, Solana, EU har ingått. Och det sker också just nu. Förutom allt det här så har det skett en jätteupprustning av militären i Ryssland. Putin har ökat försvarsbudgeten med över 40%. Massor av nya plan och nya vapen och två helt nya divisioner. Som vi vet, ja. Det kan alltså vara mycket, mycket mer som inte deklareras. Ryssland har byggt ett helt nytt robotsystem som kan attackera mål nästan överallt. Förut så hade de här stora raketerna fasta skjutramper som kunde spåras lätt. Nu har man byggt mobila avskjutningsramper som gör det omöjligt att spåra. Och de här robotarna kan tränga igenom varenda antirobotsystem i hela världen. Det får man att tänka på Hesekiel 39:3. Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. Vad är pilar? Åh, det är missiler, eller hur? Och vad är en båge? Ja, man skulle kunna säga en avskjutningsramp. Och det här pågår just nu i både Iran och i Ryssland. Och det kusliga är att de bara stärker banden med varandra hela tiden. Ryssland var de som förde in kärnkraft till Iran. Och Ryssland försöker att lugna världen och säga att det är ingen fara, det är vi som kollar till dem. Kan vi lita på det? Nu senast sålde de till Iran också en av de mest avancerade missilerna som finns i hela världen. Ryssland har den senaste tiden vänt sig bort ifrån väst mot de muslimska länderna. Och något oroväckande är på gång. Med tanke på det sa Irans ledare nyss. Sionistregimen är rutten och kommer att elimineras genom en enda storm. Det var intressant att han använde just de orden, en enda storm. Vi går till Hesekiel 38 och 9. Dit skall du dra upp, du ska komma som ett oväder, eller som det står på hebreiska, som en storm, och vara som ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror och med många folk som följer dig. Den första alliansen som nämns i Gog är den med Persien. Det är ganska lätt, för Iran hette just Persien ända fram till 1935. Alltså, Ryssland säljer inte bara vapen och militär kunskap till Iran. De har byggt upp hela Irans kärnkraftsanläggningar och står faktiskt för undervisningen av alla dem. De har undervisat 1000 iranska forskare i kärnkraft. Ryssland går i god för Iran i FN och försöker hela tiden att hindra ekonomiska sanktioner emot landet. Det är mycket uppenbart nu att Ryssland och Iran har slutit en militärallians, och de har vänt sig till de onda makterna. Iran förresten, de har ju fått en liten gullig kille till president. Han heter, jag ska försöka uttala namnet, Ahmadinejad. Vi får försöka upprepa det sen. Alliansen Ryssland och Iran kommer alltså bli tydlig i fronten av det här kriget. Irans ledare, Ahmadinejad, hotar nu både Israel, och han är antijudisk och förnekar till och med förintelsen. Och hur kan man förneka så starka bevis? Han säger, islam är nu redo att regera världen. Det sa han i ett tal inför 4000 ledare i Iran. Han säger så här i det här talet. Är det möjligt att vi ska kunna se en värld utan sionism och USA? Det kan ske. Den regimen som leder Jerusalem ska utplånas från kartan. Har ni hört? April 2006. Palestina ska snart befrias. Angående Israel så kallade han dem ett konstant hot mot Mellanöstern. Men Mellanöstern ska snart bli befriad, och Israel är nu på väg in i förintelsen. Om att han hade vågat säga så stora saker om han inte hade haft uppbackning från Ryssland. Han är shiit-muslim, och de har en mycket intressant ändetidstolkning. Det får du inte reda på i nyheterna, men det är väldigt intressant, och ja, det ligger bakom mycket av hans uttalande och hur han leder landet. Hans uttalanden tyder på att han är mycket inne på den här linjen. De väntar en messiasfigur som de kallar för den 12:e imamen. Han kallas för Mahdi, alltså den som är på den rätta vägen. Nu ska ni få höra vad han tror. De tror att han är den siste i blodslinjen till Muhammed själv, och år 878 efter Kristus gick han in och gömde sig för världen. Ingen har hört om honom sedan dess, men de tror att han nu ska återkomma ur en brunn i Iran för att styra världen. Och de vet precis vilken brunn han ska komma upp ur, för Irans ledare själv var där och kastat löv i brunnen. Och det här är vad de tror att den 12:e imamen Mahdi ska göra enligt Bibelns profetia och enligt Koranen. Men det är intressant enligt Bibelns profetia, så ska det vara. Han ska styra världen i 7 år, och det ska antikrist också. Han ska vara militär, politisk, religiös ledare. precis som antikrist och den falske profeten. Han ska leda en revolution för att få fram en ny världsordning. Intressant med tanke på vad som händer idag. Han ska sluta ett sjuårigt fredsfördrag med en jude av prästsläkt. Han ska leda kriget mot Israel, mot judarna. Låter inte det här som Harmageddon? Han ska föra islam till att bli den enda religionen på jorden. Han kommer att hitta bibeldelar som gör att judarna omvänder sig till islam. Och de tror även att arken kommer att finnas och föras till Jerusalem. Denne man kommer att ha kraft från Allah över både växter och djur och kommer att vara stormrik. Hans ansikte ska lysa som en stjärna och han kommer att älskas av alla. Och kan man ju undra om inte det här förbereder den islamska världen för att ta emot antikrist. Det är precis vad Bibeln kallar för syndens människa som ska ha makt i 7 år. Och de tror även att han kommer att komma fram i en stor vedermöda på jorden. Irans ledare säger att han är den som går före imamen för att förbereda vägen genom förstörelse. De tror att Mahdi ska komma tillbaka inom 2 år. Och Irans ledare ser sig kunna accelerera Mahdis kommande. Och då är det inte undra på om den här ledaren i Iran just nu, av vad han säger egentligen. För honom så är det världskaos och blodbad hans sätt att breda vägen för Mahdi. Det var alltså Irans ledare som finansierade Hezbollahs attacker på Israel. Och nu håller samma man på att skaffa sig kärnvapen. Men de säger bara för fredligt användande ohejre. Den här mannen verkar vara ett större hot än Hitler var på 40-talet. Rumsfeld sa att de behöver kärnenergi lika mycket som de behöver sand. Alltså, Bibeln talar om en stor attack på Israel i de sista dagarna. Iran har flera gånger sagt att de vill ha bort Israel. Och det är de som kommer att tillsammans med Ryssland leda Gog-kriget i Hesekiel 38 och 39. Nu ska vi se på några andra länder i profetian. Intressant är att Etiopien streck Sudan ska vara med. Och det är ju väldigt profetiskt då, för ni vet ju att precis just nu så pågår ett krig i Sudan där Etiopien är inblandat. Det är ju intressant. Det är precis som att Gud, han håller på och ställer alla aktörer på plats för det som ska ske. Det står att Putt ska vara med dem, och det är ju Libyen. Otroligt nog nämns inte Egypten här, men de har redan ett fredsavtal med Israel. Det var väl intressant. Annars har ju Egypten alltid varit den som har varit huvudmotståndare. Du finner Gomer och Togarmas folk, och du finner Turkiet och länder i det gamla Sovjet. Vad händer just nu med Turkiet? Det är ganska intressant att det inte blev någonting med EU. Om vi har tolkat saken rätt så kommer de att vända sig mot Ryssland. Många statsvetare tror att det är det som håller på att ske just nu. Det finns mycket för Turkiet att hämta hos Ryssland. Särskilt när det gäller ekonomi och energi. Kommer vi snart att se ett officiellt närmande mellan Turkiet och Ryssland? Frågetecken. Vi kan bara vänta och se. Men vi ska veta att Turkiets premiärminister nyss besökte Iran. Och då styrkes politiska och handelsavtal. Och nu har vi sett början av en allians mellan Turkiet och Iran. Samtidigt som blickarna vänds mot Ryssland. Helt naturligt förstås. Visste du vilket som blev årets bok förresten i Turkiet förra året? Jo, Hitlers Mein Kampf. Det är ju i den boken han lägger fram förgörelsen av judiska folket. Vad är det som håller på att hända i vår värld egentligen? Vilket hat. Det finns faktiskt två platser i Koranen som handlar om Gog och Magog. Och båda gångerna så handlar det om befrielsen av Palestina från Israel och västmakterna. Det ska komma krokar i Gogs käftar som blockar honom att anfalla. Och jag undrar, kan det här vara krokarna? I Hesekiel 38:4 kan du läsa dem om det. Och jag citerar den messias troende juden och författaren Joel Rosenberg, som har skrivit otroligt intressanta böcker. I en bok så, som han berättar om, så har han i en fiction försökt att beskriva Gog och Magog-kriget. Där skriver han om en oljefyndighet man ska hitta strax innan kriget börjar. Kom ihåg att det är en fiction, men det är otroligt intressant. Han står i en affär och signerar sin bok när det helt plötsligt kommer fram en man. Och den här mannen, han kommer i samtal med Joel och han beskriver: ja, det var ju intressant att du skriver om oss i den här boken. Om er, säger Joel. Ja, jag är vd i Sions oljebolag. Jaså, säger Joel. Ja, vi borrar faktiskt efter olja i Israel och vi har funnit massor av olja. Vad säger du? Joel blev intresserad och man åkte på och hade en måltid tillsammans. Där kom det vidare samtal. Och Joel, han frågade vdn: du, var i Israel någonstans ligger den där oljan som ni hittade? Ja, det ligger i Megiddo, svarade vdn. Och Joel, han börjar hoppa och studsa och skriker ut: har ni hittat olja vid Harmageddon? Och då svarar vdn: just precis. Kan ni tänka er vad som håller på att hända? Kan det vara krokarna i Gogs käft? Att Israel skulle bli totalt oberoende av arabstaterna och kunna exportera egen olja till EU till exempel, så att man vare sig behövde arabstaterna eller Ryssland. Ja, det kan faktiskt vara ett tänkbart scenario i framtiden. Det finns också ett annat oljebolag, ett judiskt ortodox, som borrar längre norrut. Och man har faktiskt hittat olja. Men i båda fallen så ligger bergen så att det kan vara svårt att få upp den här oljan. Och det rör sig faktiskt om väldiga mängder olja. Och vi ska se hur det går i framtiden med den saken. Intressant är också att båda företagen har Bibelns profetier som grund när man borrar efter olja. Ska vi finna en så stor oljefyndighet? Det är ju verkligen intressant i Israel. Och ska det vara krokarna i Gogs käft? Allt det här jag läst för dig, det har jag givetvis inte hittat själv, utan det är en samling från nätet och från predikningar och allt som vi har hört. Och jag vill hänvisa till några källor. Joel C. Rosenberg från USA. Brian Larson från Calvary Chapel i USA. Och sen Irvin Baxter från End Time Ministries.